bild 2. Information finns ju överallt i organisationen, och information används ju för att styra en organisation eller ett företag. Och information måste man då kunna analysera på olika, kanske olika detaljeringsgrad. Man måste kunna selektera information, kanske om vissa tidpunkter, om vissa produkter och så vidare. Så att det betyder att en informationsmängder vill man få presenterade på olika sätt för i olika syften. Kunskap och information har ju ett värde, och det här är ett klassiskt exempel, att man får en faktura på 1101 kronor. Det gäller att byta en skruv i en maskin. Skruven kostar 1 krona, arbetskostnad 100, och kunskap och information om arbetet kostar 1000 kronor. Bild 3. I databaserna så ligger ju informationer i sin fulla detalj, till exempel om du tänker en bankomat, alla uttag som gjorts på en viss bankomat, de finns ju lagrade vartenda uttag. När man sen ska titta på och använda informationen i banken i det här fallet, så kan man ju då ta ut den här informationen och summera den och presentera den på olika sätt. Det kan vara olika levels, det kan gälla till exempel en viss region eller en viss kontotyp. Man kan ha olika format när man presenterar information. Man kan presentera siffermässigt, man kan presentera stapeldiagram och så vidare. Och den kan vara granularities, alltså olika detaljeringsnivåer. Du kan vilja se alla transaktioner, du kanske vill se transaktioner summerade månadsvis och så vidare. Så att det här bestämmer ju användaren, och det är ju då ett uppdrag för programmeraren eller konstruktörerna av systemet att se till att användaren får sina önskemål tillgodosedda. Bild 4. Den här bilden handlar om informationskvalitet. Och det är väldigt viktigt, därför att syftet med informationen i företaget, det är ju att man ska fatta beslut. Och är informationen felaktig, så blir ju besluten felaktiga. Och i den andra punkten här så ser du några viktiga karaktäristika för information. För det första, är den korrekt? Det är ju väldigt viktigt, till exempel i ett industriföretag, att längden på skruven är korrekt angiven. Är den inte det, så kommer inte skruven att passa. Är informationen fullständig? Har vi alltså all information som krävs i ärendet, eller saknas det någonting? Det här kan man kanske reglera med indatakontrollen. När man matar in någonting, så kan ju programmen kräva att informationen måste vara fullständig för att den ska kunna registreras. Hänger informationen ihop? Är den logisk? Eller beskriver man en plåt att den har 4 hål, och sen så anger att det ska till 5 skruvar till den här plåten? Ja, men då hänger det inte ihop. Är det 4 hål, så ska det vara 4 skruvar. Dubbellagrar vi informationen? Ja, det är ju intressant, för att om du lagrar en uppgift på fler ställen i ett system, till exempel om du är kund hos en bank och du har ett bankkonto, och sen kanske du har ett lån hos banken. Om banken lagrar din adressuppgift både på ditt konto och information om din adress på ditt lån, om du sen byter adress, då måste ju banken ändra på 2 ställen och hålla reda på det här också, att man måste ändra på 2 ställen. Och är informationen aktuell? Därför brukar man ju oftast förse information med, när man till exempel har en siffra i ett system på hur många skruvar som finns i lager. Då kan man ju också lagra ett datum när man uppdaterade den siffran. Och då kan man ju se hur pass aktuell den här siffran är. Och slutligen, är informationen spårbar? Det betyder att man vill ju kanske veta, om man tittar på ett uttag, när uttaget gjort, vilken bankomat gjordes det från och vilken PIN-kod användes. För att det kan vara användbar information, till exempel om det uppstår ett brott eller någonting som man måste reda ut. Bild 6. Här är några förklaringar till varför man kan ha brister i sina databaser. Första punkten då, att kunder som jobbar mot systemet via webben, de kanske inte vill mata in all information, till exempel sitt personnummer, eller man vill inte mata in de fyra sista siffrorna i personnumret, men det kanske krävs av systemet. Ofta vill man ju sammanställa information ifrån olika system eller databaser, och de kanske inte har samma format så att informationen inte stämmer överens. Och vid callcenter så kanske man gör förkortningar och sånt där, med kanske stressat arbete, så man hinner inte registrera all information, eller man gör förkortningar som sen inte är användbara i framtiden. Och den fjärde punkten, det är att man får in information utifrån som man inte har någon riktig kontroll över. Det kan vara till exempel en bank som får in betalningsströmmar ifrån andra banker eller ifrån kunder, och där de då inte är riktiga. Bild 7. Här kan man se, här tas ett antal punkter upp, möjliga effekter av dålig information, att det får effekt på verksamheten och kan förorsaka företagets skada. Du kan själv läsa igenom punkterna. Tänk dig i ditt eget fall, du är student, tänk om det blir fel i din tentarapportering eller din butiksrapportering. Det kan få effekter för dig. Visserligen går att kanske rätta till, och det är väl bra, om man upptäcker fel så får man rätta till det. I regel kostar ganska mycket pengar att korrigera ett fel. Det måste kontrolleras, det ska vandra mellan olika personer. I just det här fallet om dig, så kanske man måste ta fram din tenta och kolla och så vidare. Så att i värsta fall så blir det problem för personen eller företaget. I näst värsta fall så går det att rätta till, låt vara att det kostar en del. Och i allra värsta fall så går det inte att rätta till. Bild 5. Här ser du en databas som verkar ganska skakig. Titta för att se. Frågan är, hur pass användbar är den här databasen? Ja, hur undviker man att den här situationen uppkommer? Ja, svaret är att det måste man måste så att säga fånga problemen vid källan. När den här informationen registreras eller matas in i systemet, då måste man ha kontroller så att man inte får in felaktig information eller att det saknas information. Så till exempel när man matade in här personen 113 Smith, då skulle ju det här inmatningsprogrammet kunna kräva att man anger ett förnamn, annars så skulle inte registreringen accepteras. Bild 6.1, föreläsning 3. Den här föreläsningen ska handla om databaser, alltså hur man kan lagra och efterhand komma åt information. Det här kapitel 6 är indelat i två delar, dels Database Fundamentals och den andra delen Data Warehouse Fundamentals. Och databaser, fundamental, ska handla om att man ska först ska gå igenom vad information är för någonting. Vi ska gå igenom grunderna i databastänket. Vi ska tala lite om hur man kan använda fördelar med databaser. Och vi ska sedan tala om en speciell typ av databaser som heter relationsdatabaser. Och sen ska vi prata om database management systems. Det betyder att det finns programvara som kan hjälpa användaren och programmeraren att navigera i stora sammanhängande datamängder. Och sen ska vi slutligen där tala om att integrera data mellan olika databaser. Det vill säga, en som använder databaser vill fråga någonting där svaret kanske måste hämtas upp ur olika databaser. Den andra delen om data warehouses, det handlar om, data warehouse handlar om att man samlar data ifrån olika system och databaser i företaget och preparerar den för frågor, så att man alltså kan få en överblick över alla händelser och all information i hela företaget, tvärs genom olika kanske fabriker, datasystem och databaser. Och business intelligence, det handlar om då att för att fatta kloka beslut så måste man ha då det här helhetsgreppet och totalöversynen av informationsmängden. Data mining, det handlar om hur man ur stora datamängder ska kunna se mönster, till exempel genom att titta på aktiekurser över tiden, försöka att sia om framtiden. Bild 25. Ja, här ser du det vi har visat tidigare här. Det här är ett annat exempel hämtat i boken. Hur skulle det kunna se ut hos Coca-Cola till exempel? Om du tittar på ordertabellen så ser du att de två första orderna har samma distributör, nämligen den 8001, DEN 8001. Och det vore ju olyckligt då att lagra alla uppgifter om den distributören för två gånger i systemet. Nej, istället så har man en särskild distributörstabell där man har alla uppgifter om den här distributören, DEN 8001. Och sen refererar man då bara ifrån ordertabellen till, med hjälp av nyckeln, till den rätta distributören. Det är så man gör för att undvika dubbellagring. Jag övergår till att säga rubriken istället för bildnumret. Database Management Systems. Vi har tidigare talat om att i en databas så finns det en fysisk vy, alltså hur det ser ut på hårddisken, och sen en logisk vy, hur det ser ut gentemot kanske programmeraren eller användaren. Och de här brandgula här rektanglarna, de står just för Database Management Systems. Så det betyder att en programmerare, till exempel i Accounting Programs, bokföringsprogram, han har sin vy mot databasen, och programmeraren behöver inte bekymra sig om hur det egentligen är lagrat i databasen, utan han ser vilka tabeller som finns och vilka möjliga relationer som finns. Hur sen det här är implementerat i databasen, det kanske inte programmeraren behöver bry sig om. Och på samma sätt så kan du som slutanvändare till höger kanske också ställa frågor direkt mot databasen. Det finns sådana frågespråk. Och de behöver heller inte, så du behöver som användare inte heller hålla reda på hur informationen ligger fysiskt på hårddisken. Utan du kommunicerar med ett DBMS som håller reda på det här. Data Definition Component. Här ser du hur du till exempel kan, vilka uppgifter, hur det går till att registrera en artikel. Du har olika datafältsnamn, som till exempel du har kundnummer eller produkt-ID. Du ska tala om till exempel för ett kundnummer om det är type, om det är alfanumeriskt, numeriskt, eller det kan vara en bild eller valuta eller vad det nu är. Du kan i form tala om hur ett till exempel telefonnummer ska se ut. Du kan lägga in massa såna default-värden, alltså underförstådda värden om ingenting registreras. Så att om man till exempel inte registrerar area code som står under parentes, så förutsätts att det är 303. Och det finns då, man kan sätta då typ gränsvärdeskontroller på data som registreras. Till exempel att en rabatt kan aldrig överstiga 100%. Man kan ha olika regler för fält, till exempel att ett adressfält inte får lämnas blankt. Och man kan ha duplicate rule, till exempel man får inte registrera två artiklar med samma artikelnummer. Det här är exempel då på vad den här Database Management System hjälper till med när man definierar databaser. Data Manipulation Component. Ja, det här är ett hjälpmedel för användaren att komma åt informationen i en databas. Dels har man olika vyer där man då kan visa vilka fält som är möjliga att fråga på i just en viss vy. Det finns rapportgeneratorer där man bara kan säga att jag vill ha en lista över alla bokföringstransaktioner den senaste månaden, och så får man det. Och vi tittar på den sista, Structured Query Language, SQL, så det är väldigt vanligt förekommande. Vi ska titta på SQL-exempel längre fram. Det är alltså där användaren eller programmeraren kan säga att han vill ha en lista på alla artiklar vars pris understiger 10 000 kronor. Det kan man väldigt den frågan kan man enkelt formulera i SQL-språket, och sen så får man ut den informationen från databasen. Query by example, det är såna här grafiska hjälpmedel där man kan få se vilka tabeller som finns i en databas och vilka fält, och sen kan man bara klicka på de fälten man vill ha med på rapporten och säga att ge mig en rapport som innehåller de fält jag har klickat på. Data Manipulation Component. Här ser du ett exempel på en rapport som är hämtad ur en Access-databas, alltså Microsoft Access. Det ingår i Office-paketet. Så att där har man databas, och sen vill man ha fram den här rapporten ur databasen. Och den här rapporten, man ser inte här hur man har konstruerat frågan. Men den här frågan är ganska enkelt konstruerad för en användare. Och sen får man ut då den här informationen på skrivaren. Data Manipulation Component. Här ser du det här exemplet med Query by Example. Då får man då databasens tabeller och fält uppritade. Och sen tar man bara och lyfter ner dem, klickar och drar ner dem i rapporten under. Och där kan man också för varje fält tala om rapporten ska vara sorterad på det fältet, och man kan också då ha olika man kan ange kriterier, till exempel då att man vill ha då bara alla personer som är äldre än 50 eller någonting i något annat exempel. Data Manipulation Component, Results from Query. Här ser du då hur den här en rapport som har konstruerats då med QB på bilden innan, hur den skulle kunna se ut. Du ser att man har beställt information i de här fyra kolumnerna, och då kommer det ut så här ur databasen. Application Generation and Data Administration Components. De flesta då DBMS, alltså Database Management Systems, har de här möjligheterna. Den första då, Application Generation Component. Om man tar till exempel Microsoft Access, och det kan du själv titta i om du har Office-paketet hemma. Det finns den här ganska bra tutorials som man kan gå igenom och göra olika saker. Där kan det alltså väldigt enkelt, till exempel om du har ett medlemsregister i någon förening du är med, du kan väldigt enkelt skapa då en medlemstabell, och du kan enkelt skapa då layouter så att du via skärmen kan mata in information i ditt medlemsregister. Du kan väldigt enkelt specificera listor du vill ta ut, till exempel medlemsregister eller trycka ut inbetalningskort eller någonting. Det är saker som om du kan Microsoft Access, det snor du ihop på ett par minuter. Sen innehåller de här Database Management Systems en del administrativa komponenter. Till exempel så vill man kunna ta backup, alltså det tas automatiskt kopior. Om man skulle säga att man skulle få en databaskrasch, så tas det då kopior sig på en bank en gång i timmen över hela databasen. Och det finns också möjlighet att återstarta. Så att det funkar så att banken sig tar en kopia. Eller det åstadkommer genom att man samtidigt man har databasen och regelbundet har kopierat den, så spelar man in all trafik mot databasen i en logg. Alltså då det som motsvarar svarta lådan, ett flygplan. Så det betyder att om man får en databaskrasch på banken klockan 10.30, då så tar man fram den, då vet man att det togs en kopia klockan 10. Och det som har hänt mellan 10 och 10.30, det finns på loggen. Så att man tar då kopian från klockan 10, sen tar man loggfilen där man vet vad som hände den senaste halvtimmen och spolar in de transaktionerna på nytt. Och då är man tillbaka i läget som man hade vid kraschen klockan 10.30. Och det finns även den här database administration component. De kan också hjälpa dig att med säkerhetsfrågor, med lösenord och såna här saker. Och de tittar även på prestanda, att de om man till exempel tar bort massa post från databasen så blir det liksom massa hål i databasen. Så att den kan då reorganisera om det här och skyffla ihop det och kanske sprida ut databasens poster på ett smart sätt på hårddisken så att den här åtkomsthastigheten ökar. Alla såna här funktioner finns då i till exempel Oracle om du köper en sånt datorstöd. Integrating data among multiple databases. Den här bilden visar då hur information kan kopplas ihop och skickas mellan olika databaser. Man pratar om forward integration och backward integration. Integrating data among multiple databases. Det här skulle egentligen ses som ett dåligt exempel, att man har personinformation eller ändrar personinformation. Man tittar på forward, man ändrar sales system. Då måste man ändra också order entry system och skicka vidare till order fulfillment system. Och på motsvarande åt andra hållet. På nästa bild ser vi hur det kanske borde vara. Integrating data among multiple databases. Sättet att göra det på, det är ju att man har bryter ut personuppgiften och har den på ett centralt ställe. Så att alla system utnyttjar den personuppgiften. Data warehouse fundamentals. Begreppet data warehouse blommar verkligen nu på sista tiden. Och exempel på företag som håller på med sånt här är SAS Institute. Alltså inte flygbolaget SAS utan ett annat SAS som håller på med såna här frågor. Och det handlar här om hur man utifrån rådata ut i olika databaser effektivt kan sammanställa det här i en kvalitativ beslutsinformation. Data warehouse fundamentals. Data warehouse, det handlar alltså om att man ska samla information i olika databaser, kanske olika tekniska plattformar. Plattformar som normalt inte kan kommunicera. Man ska då samla det på ett ställe i, som man säger då, ett data warehouse. Alltså på någon hårddisk någonstans så ska man sammanställa intressant information från olika källor och på en hårddisk. Och där kan man sedan då komma åt den totala informationen, den totala intressanta informationen. Data warehouse fundamentals. Ja, vi har talat om här hur det här går till med extraktion, transformation och så vidare. Det finns ett program som heter Data Mart också. Där man då ytterligare kan specificera det här data warehouset. Ha olika fönster mot det. Så att man bara kommer åt en viss del av informationen. Data warehouse fundamentals igen. Här kan du se hur det fungerar med sina data marts. Om du börjar till vänster så har du då olika typer av databaser, i det här fallet externa och interna. Och du gör då den här utsökningen som vi visade i den här tidigare grafen och får då ett data warehouse. Sen kan du göra ytterligare förädlingar av det här och göra nya sådana transformationer ifrån data warehouset i ytterligare ett steg. Och får då marketing data warehouse, inventory data warehouse och exploring and mining data warehouse, och de här kallas då för data mart, de här subsetten av ett data warehouse. Multidimensional analysis. Ja, här kan se hur man logiskt kan se på till exempel en tredimensionell information, att du har informationer om säg artiklar, order, försäljning, inventering och så vidare för olika produkter i olika varuhus och under sig olika kvartal. Så att där kan du se ett exempel om man vill veta hur det är i kvartal 2 eller kuben C. Då vill man veta för en viss produkt, en viss butik, ett visst kvartal. Så här brukar man presentera möjligheter i såna här data warehouse. Multidimensional analysis, data mining. Data mining, det handlar om att man i stora datamängder, alltså program som i stora datamängder kan söka mönster och samband. Det kan vara till exempel att man kan se att personer som har en dyr mobiltelefon också ofta har en avancerad dator. Eller att julgranar verkar säljas en viss tid på året. Information cleansing and scrubbing. Här är exempel på vad man gör under de här transformationerna. Man tar data från databaser och filtrerar över till ett data warehouse. Man signalerar att det saknas kanske poster och attribut, och då får ju någon, kanske person, manuellt lägga in det här. Man tittar om man har dubbellagrad information. Det kan man upptäcka. Man kan se om det saknas nycklar eller andra data i poster. Man kan se om det saknas referenser eller motsägande referenser. Och man kan se till exempel om det finns gamla data och så vidare. Så att den här rensningen, den här data warehouse-system kanske själv rätta till. Men om det inte går att rätta till, då får man skriva ut det här på någon sorts fellista. Och så får någon anställd gå in och rätta till det här. Det här brukar då talas om business intelligence där det här används. Business intelligence, det handlar ju om då att man har bra strategier, har koll på sina konkurrenter och så vidare. Och ser vilka produkter som är lönsamma. Och det här är då teknologi där då det här med data mining kan vara någonting. People och culture. Data mining. Boken tar upp tre olika tekniker. Klusteranalys, att upptäcka samband och statistisk analys. Cluster analysis. Det handlar om att man utifrån grundinformation här i databaser försöker att gruppera informationen i intressanta klasser. Så där objekten har ett nära samband och att de grupperna är, klasserna är ganska långt ifrån varandra. Det kan vara till exempel att man analyserar vilka det är som går och ser en viss film, och så kanske man i data kan se att det är kvinnor under 25 och män över 70 som går och ser en viss film. Den informationen kanske man kan gå och få fram ur råda. Ett annat exempel skulle kunna vara att titta på de som har köpt en viss aktie idag. Det kan man säga att det är två grupper. Antingen de som har handlat igår eller idag, eller de som inte har handlat på de senaste 3 veckorna. Association detection. Det finns ett talesätt som säger att man ska köpa aktier till sillen och sälja till kräftorna. Alltså någon har upptäckt sambandet att kring midsommar så är aktiekursen ganska låg och i augusti så är aktiekursen högre. Och det är så här gammalt bondförnuft och det lär stämma ganska bra. I databaser och alltså i datamängder så kan man försöka se mönster. Man kan till exempel se att vissa produkter köps av vissa kunder. Man kan se att en kund som har köpt 2 varor också ofta köper en vara till och så vidare. Man kan se att de som har en viss produkt Porschar köps av människor som har mer än 1 miljon i årsinkomst och så vidare. Kanske man kunde gissa ändå. Men den typen av samband är ju väldigt intressant, bland annat för marknadsföring och såna här saker, alltså viktiga för beslut i företaget. Statistical analysis. Det handlar ofta om att man ser på hur data förändras över tiden. Om man till exempel, det har gjorts många, görs många modeller för att försöka sia om aktiekursen. Jag menar, om Ericsson har kurs har stigit de 4 senaste veckorna, så är det ganska troligt att det stiger den 5:e veckan också. Man kan se kanske på samband mellan olika fenomen. Man kan till exempel se ett samband mellan temperaturen och glassförsäljning. Det är kanske självklart, men det finns många sådana samband som inte är riktigt självklara, som man liksom kan vaska fram ur databaser. Ja, det här var den sista bilden på föreläsningen om databaser. Tack. Bild 21 handlar om flexibilitet. Det kan ju hända att man kommer på att man vill ha nya uppgifter i en databas. Till exempel om en person, så vill man veta, förutom hans vanliga adress, hans sommaradress också. Så att man ska enkelt kunna bygga ut databasen och säga att det ska finnas ett fält till för personer. Man pratar också om olika vyer. Den fysiska vyn, den säger och beskriver för tekniker och programmerare hur det ser ut när den lagras, när en fil lagras på en hårddisk till exempel. Men man kan ha olika logiska vyer. Det betyder att varje användare vill kunna se bara intressant information. Om du tänker dig patientregistret på ett sjukhus, så vill ju de som jobbar på laboratoriet, de vill bara komma åt labbvärden för en patient. Kuratorn vill komma åt sociala uppgifter om en patient. Och doktorn vill komma åt medicinska uppgifter om en patient. Så att man kan alltså prata om olika logiska fönster mot en databas. Men bakom kulisserna så finns det alltid en fysisk lagring på hårddisken. Bild 22. Man brukar tala om skalbarhet. Säg att du bygger ett system som från början kanske hanterar 150 kunder. Vad skulle hända om plötsligt systemet fick 150 000 kunder? Klarar systemet det? Alltså, är det skalbart för att hantera större informationsmängder? Och man pratar också om begreppet performance eller prestanda. Det betyder alltså, hur snabbt kan ett system behandla en transaktion, till exempel en bankomattransaktion? Hur lång tid tar det? Och det är väl alltid intressant att få snabba behandlingstider. Bild 23. Den handlar om redundans. Och redundans betyder dubbellagrad information. Tänk dig att vi har ett exempel som vi nämnde tidigare, att du är kund i en bank. Du har ett bankkonto och du har ett lån. Det är olyckligt om banken skulle lagra alla dina personuppgifter i både kontosystemet och i lånesystemet. Det är väl bättre att de har ett separat kundregister, och sen så finns det då en, som vi visade tidigare, att man kan länka ihop kontoregistret med kundregistret, och man kan länka ihop låneregistret med kundregistret med hjälp av de här främmande nycklarna. Det stora problemet är två problem att ha dubbellagrad information. Dels så tar det plats. I det här fallet så skulle det ta dubbelt så stor plats att lagra dina personuppgifter, eftersom de ska lagras på två ställen. Men det största problemet är nog att man måste uppdatera informationen på två ställen. Om du byter adress eller det sker någonting annat med dina personuppgifter, då måste de alltså ändras på två ställen. Och man måste hålla reda på alla ställen där informationen ska ändras. Bild 24. Information måste ju ofta skyddas. Tänk ett sjukhus måste ju skydda patientuppgifter. En bank vill skydda sina uppgifter och så vidare. Och det här handlar om dels att man måste skydda med lösenord eller andra begrepp. Nycklar eller passerkort eller kort i olika former. Och access level, där kan man skydda informationen för olika typer av användning. Om man går tillbaka till sjukhuset så har läkaren tillgång, access till vissa delar av personuppgifterna. Laboratoriet har tillgång till andra delar av personuppgiften. Kuratorn till en tredje del. Så att det finns ingen som egentligen kan få titta på all personinformation om en patient. Och sen kan man ju tänka sig andra typer av accesskontroll, att man kan bara få läsa information eller dela informationen. Och sen finns det de som har ökade behörighet att man kan få ändra informationen. Bild 8. Inkörsporten när man skapar databaser, det är att man tittar på de begrepp och företeelser som finns i företaget. Och det inledande skedet brukar kallas för att man gör en konceptuell modellering. Man modellerar de begrepp och företeelser som finns. Och man talar om objekt och relationer, alltså att de här objekten har något samband. Objekten har egenskaper och det finns då olika exemplar av de här objekten, entiteter. Objekt, det är intressanta företeelser i företagen. Det kan vara konkreta objekt som Eiffeltornet och en viss bil. Det kan vara abstrakta objekt som en siffra, det kan vara en melodi. Det kan vara en känsla, det kan vara en åsikt. Sen finns det även icke-existerande objekt, till exempel evighetsbegreppet evighetsmaskin och cirkelns kvadratur som inte finns i verkligheten. Bild 10. Relationer, det beskriver samband mellan objekt. Så att den där personen, han som äger bilen, han har en far som är en speciell person. Och den personen är gift med en annan person. Och den personen är man bilägarens mor. Bild 11. Du som har hållit på med objektorienterad programmering, till exempel Java, du vet ju att man pratar om klasser och objekt. Så att den här bilden visar då att vi har en, till höger, att vi har en företeelse som heter bil. Och en sån har egenskaper. Den har ett registreringsnummer, en modell, ett tillverkningsår och en färg. Och på motsvarande sätt för personen. Och sen så finns det ju då ett antal bilar i verkligheten, i det här fallet 3 stycken. Och om samtliga de här 3 bilarna så har man alltså uppgift om registreringsnummer, modell, år och färg. Man brukar prata om konceptuella modeller. Säg att vi har bilar och personer. En person har egenskaperna namn, år, lön och hårfärg till exempel. Och en bil har då registreringsnummer, modell, varje bil alltså, och tillverkningsår och färg. Och en person äger en bil. Sen kan man fråga om varje person måste äga en bil eller varje bil måste ha en ägare. Det, sånt kan man visa lite mer detaljerat, men det kommer till längre fram. Det kan också finnas då samband mellan olika objekt inom samma klass. Så att det kan finnas då en relation mellan 2 personer där den ena personen är gift med den andra. Bild 13. Här ser du några vanliga begrepp runt filer och databaser. Säg att du vill lagra uppgift om dina artiklar. I det här fallet har vi då 3 stycken artiklar. Skruv, mutter och bricka. Och den informationssamlingen, den kallar vi då för en tabell om man pratar relationsdatabaser, eller ett register, eller en file på engelska, eller lite svensk-engelska fil. Alltså som man säger, vi har alltså en artikeltabell eller ett artikelregister eller en artikelfile eller en artikelfil som alltså innehåller då uppgifter om alla artiklar. En artikel, uppgiften om en artikel, det kallas i relationsdatabaser för en rad, eller man kan prata om ett rekord eller en post. Om man, företaget har ju i regel olika typer av register, så att om du tittar på längre ner på bilden så ser du då att du har uppgifter om artiklar, leverantörer, order och kunder. Och så vi säger alltså då i för sig att företagets databas består då av en artikeltabell, leverantörstabell, ordertabell och kundtabell. Och där ser man då att en viss rad i en kundtabell eller en viss post i en kundtabell, den kan ha vara relaterad till flera rader i ordertabellen. Alltså en kund kan ha flera order. Och en artikel kan levereras av fler leverantörer. En artikel kan ingå i flera olika order och en order kan bestå av flera artiklar. Hur de här kopplingarna realiseras, det ska vi titta på lite längre fram. Vad används de här databaserna till? Ja, det är ju då användaren vill ställa frågor mot den här informationsmängden, och det gör man då via program som programmerare skriver. Och i den här skuggade rektangeln så kan du se exempel på operationer ifrån program gentemot databasen. Man kan till exempel lägga upp en ny artikel som ska heta nummer 4 och den ska kallas spik. Och priset är 70 öre och vi har 0 i lager. Vi kan ändra pris på artikel 1 som kostar 1,50 till att säga att den ska kosta 1,60. Vi kan fråga eller vi kan uppdatera artikel 2, antal i lager. Det borde stå en siffra där att vi plussar på antal i lager. Och vi kan ta bort artikel 3 ifrån databasen. Och det är ju så att säga, det här är exempel på hur man från programmet kan operera mot en rad eller en artikel. En programmerare kan också utnyttja de här kopplingarna som finns i databasen. Man kan till exempel ställa en fråga: vilka artiklar har kund nummer 51 köpt det senaste året? Ja, då får ju programmet utgå ifrån kunden och titta vilka order han har, och sen för varje order titta vilka artiklar som finns. Så att det här blir, får programmeraren göra ett par steg, men vi kommer till det längre fram. Bild 14. Ja, vilka typer av tabeller finns det i ett företag i en databas? Ja, det beror på vad företaget håller på med, vad det här systemet ska stödja i organisationen. Till exempel för löneberäkning så behöver man ju personregister. För fakturering så behöver man kundregister, kanske ett orderregister också. För lagerhållning så behöver man ett artikelregister där man kan lagra saldo för varje artikel. Om man har ett bokningssystem så måste man ha då ett register där man kan lagra bokningar. Och ett system på apoteket kräver då läkemedelsregister, kanske patientregister också. Och kanske ytterligare fler register. Bild 15. Ett viktigt begrepp i ett tabell, ett register, det är nyckel eller primary key. Om du tittar till exempel i ett personregister så har ju personer namn, adress och kanske lön. Men det kan ju finnas två personer som heter Karlsson. Och om vi nu vill förändra lönen, hur kan vi vara säkra på att vi förändrar lönen för rätt Karlsson? Ja, då krävs det att man i systemet kan åtskilja de här personerna. Och därför måste man tillföra då ett unikt nummer. Och i vad gäller personer så är det oftast personnummer. Det kan vara ett anställningsnummer också. Om man har ett kundregister så måste man införa då ett kundnummer för att vara säker på att ha ett unikt begrepp för varje kund så att man kan komma åt varje kund. Och det här kallas då för nyckel eller primary key. Så att titta till exempel på längst ner till höger om en försäkringstagare ringer in och frågar vilken bonus har jag? Och då kommer man säkert att få returnerat, ja, vilket är ditt försäkringsnummer eller vilket är ditt personnummer. Så att man kan också ha fler nycklar till en post, vilket kanske försäkringsbolag har, ett försäkringsnummer och ett personnummer. I den skuggade rutan här så handlar det om klassificerande begrepp. Säg att du har en skobutik eller en skofabrik. Och då är det väldigt frestande att man i det här artikelnumret lägger betydelser. Så att de fem första siffrorna kanske säger vilken typ av skor det är. De två nästa siffrorna vilken storlek det är. Och de tre sista siffrorna vilken färgkod det är. Det kan man ju tycka är fiffigt. Och artikelnummer är viktigt. Det förekommer ju många olika tabeller. Det kan vara artikeltabellen, i lagertabellen, i ordertabellen, i faktureringssystemet och så vidare. Så att det är ju väldigt synd om man blir tvungen att ändra på en nyckel. Och i det här fallet så kan man tänka sig att man behöver en siffra till för färgkoden. Så att färgkoden ska vara fyra siffror istället. Och då spricker ju det här artikelnumret och det är väldigt olyckligt. Det får ju jättekonsekvenser i systemet. Man måste ändra i alla tabeller där det här begreppet används. Ibland tycker man ju då att de här begreppen är stabila. Ta till exempel personnummer, ditt personnummer. Den tredje av de fyra sista siffrorna är väl som säger vilket kön personen har, om det är udda eller jämnt. Och vad händer om en person byter kön? Ja, då måste man ändra på den här siffran och då måste du alltså byta personnummer. Och tänk dig vilket problem för alla myndigheter om du byter personnummer. Du måste ändras hos Försäkringskassan, Skattemyndigheten, försäkringsbolag, bilregistret och så vidare. Det får ju enorma konsekvenser. Så att det är ingen bra att ha klassificerande begrepp i nyckel. I det här fallet skofabriken, då kan man ju ha typ av sko, storlek och färgkod. Det kan finnas som fält i tabellen, alltså som data. Men själva det här artikelnumret, det är mycket bättre att ha ett rent löpnummer. Bild 16. Den här övningen har vi en del diskussioner om runt på föreläsningen. Men det här handlar om att man, när man ska bygga ett system och en databas och register, då får man ju titta på vad verksamheten kräver, vad man ska använda det här systemet till. Och här så ser man ju då att om man tittar på det här så ska man ju då ha ett cykelns ramnummer, det är nyckeln. Cykeln har ett inköpsdatum. Det finns uppgifter om vem som hyr cykeln, hans adress och telefonnummer. Det finns uppgifter om vilket datum den är uthyrd, vilket datum den ska komma tillbaka och med mer. Att integrera system. Det har blivit en väldigt vanligt förekommande uppgift och det sker en hel del utveckling och forskning runt det här området. Tänk dig situationen här att tre stycken banker går ihop. Och varje bank kanske har sitt kontosystem. System B1 till företag B, system C1 till företag C och system A till företag A. Och i och med att de här nu uppträder som ett företag så vill man kanske skicka kundinformation till varandra, man vill sälja varandras produkter och så vidare. Så det betyder att de här systemen måste skicka information till varandra, så att system C1 här som visas kanske ska skicka information till system B1, säg kunduppgifter. Men det kan hända att, och förmodligen är det så att en kund lagras, det har man förmodligen olika uppgifter om kunder i system C1 och system B1. Och där de har samma uppgifter som kanske med av olika format och så vidare. Så att likartade uppgifter kan vara lagrade på olika sätt. Och det betyder då att traditionellt då så, om system C1 och system B1 ska kommunicera med varandra, då får man skapa ett särskilt filter. Man får alltså bygga om system C1 en aning och system B1 en aning så att de kan kommunicera med varandra. Men den nya tanken är att man säger så här att vi rör inte de här tre systemen A, B och C, utan vi skapar istället en särskild integratorprogramvara som slussar alla meddelanden mellan systemen. Och den här integratorn, den har regler, så den vet då att en personuppgift i C1 är lite annorlunda lagrad än en personuppgift i system B1. Så att det står i integratorns regelbank. Och sen håller man en logg också reda på vad det är för information som har gått mellan de här systemen. Om det ska bli såna här krascher och man måste starta om. Så att istället för att bygga om de här systemen A, B och C så låter man dem vara orörda och bygger istället en systemintegrator som tar hand om hela den här problematiken. Data Warehouse. Här ser du hur processen går till. Utgångspunkten är att du har tre stycken databaser. Det kan vara på olika plattformar, olika länder eller någonting inom ett företag. Du har Sales Database, Technical Support Database och Warranty Database. Och för att fatta beslut i företaget så vill du överblicka informationen i samtliga de här tre. Men du kanske inte har möjlighet från ett program rent tekniskt att nå de här tre databaserna. Eller det är för stora informationsmängder att operera i, det skulle ta för lång tid. Det man gör då, det är att man periodvis, säg en gång i veckan, extraherar intressant information ur de här databaserna. Och det här har ju beslutsfattaren talat om vilken typ av information han eller hon är intresserad av. Och det man gör här då, det är att man filtrerar den här informationen, till exempel bara senaste årets transaktioner eller något sånt där. Och man cleans, man tar och rensar det här och försöker rätta till en del fel. Man transformerar data så att de kan bli jämförbara med varandra, så att nycklarna ser likadana ut och så vidare. Och sen slutligen då, när man har en renad information och den är transformerad så att den går och passar ihop, då aggregerar man den här, alltså man sammanställer till exempel månadsvis eller veckovis eller vad nu beslutsfattaren har bestämt. Och sen så tar man då och lägger in den här informationen i Data Warehouse. Och i det här Data Warehouse sen, då finns alltså den intressanta totala informationen jämförbar, renad, aggregerad på rätt nivå för beslutsfattaren. Så att beslutsfattaren kan då i sitt data warehouse titta och ställa många olika typer av frågor. En nackdel i det här möjligen att det här är ju inte dagsaktuella uppgifter. Så att om man gör nu den här data warehouse uppdatering en gång i veckan, då måste ju beslutsfattaren vara medveten om att informationen kan vara en vecka gammal. SQL betyder Structured Query Language, och det är ett språk som är standardiserat. Så att om du jobbar med Oracle eller DB2 eller Microsofts Access så använder de samma SQL-språk. Och det innehåller då fyra kommandon. Du möter att det finns fler, men här är de viktigaste kommandona: Insert, Update, Delete och Select. Så att insert, det stoppar in till exempel en ny person i anställningstabellen. Update kan du ändra en adress för en anställd. Och delete kan du ta bort en person ur registret. Och select, där kan du efter vilka kriterier välja ut rader ur en tabell och presentera. Här ser du då ett SQL-exempel. Och här ser du hur man då stoppar in till exempel en ny medlem i ett medlemsregister. Det här betyder då insert into tabellen medlem. Och du ska då, den har då följande data, medlemsnummer, namn, efternamn, gatuadress och lön. Och sen kan du stoppa in några begynnelsevärden direkt ihop med den här personen Ann Andersson. Du kan delete ur medlemstabellen den medlem som har nummer, där medlemsnumret är 10005. Du kan göra en update i medlemstabellen där du kan för medlemmen 10004 sätta en ny gatuadress till Byggvägen 3. Och du kan be få ut alla medlemmar ur medlemstabellen och, det, och de, den information du vill ha ut om medlemmen i förnamn och efternamn. Och kriteriet är att lönen ska vara större än 1 miljon kronor. SQL lite mer avancerat. Här har du två stycken tabeller. En kundtabell och en ordertabell. Och här är det så att en kund kan ha flera order. Och det ser genom att kundnumret också finns i ordertabellen. Så att här vill du då, så här kommer då en selektsats i SQL. Och här säger du då att ifrån kundtabellen och ordertabellen så vill du ha ut kundnamn och ordernummer. Och du ser här att kundnamnet, det finns ju i kundtabellen, och ordernumret, det finns i ordertabellen. Så att, och sen har du ett villkor, det är att orderbeloppet ska vara större än 10 000 och kundkategori ska vara 7 eller 11. Och sen så säger du här för att matcha ihop de här att du vill att när du tar ut kundnamn i den ena tabellen och ordernummer i den andra tabellen, då vill du då förstås matcha ihop de här att kundtabellens kundnummer och ordertabellens kundnummer ska vara samma sak. På så vis så gör en join och ser till att rätt poster blir hopförda. Och sen vill du att resultatet ska sorteras i kundnamn. Och då så ser du vad du får ut för data. Du har Abelén Adelsson Bengt som alltså sorterat i kundnamn. Och du har med då ordernummer, för det vill du ha ut. Och då vet du att det här resultatet, det gäller för de order som var större än, hade ett värde på över 10 000 kronor. Och du vet att det bara gäller kundkategori 7 eller 11. Bild 17. Här ska vi titta lite närmare på de här olika relationerna som fanns mellan tabeller. Och att de kan, man kan alltså uttrycka en del med dem. Säg att vi har personer och fastigheter. Och en person kan då, det finns ett ägarförhållande. Och då kan man tänka sig tre fall. Att det är så att en person kan äga en fastighet och en fastighet kan ägas av en person. Så är det inte verkligheten. Men om det vore så, då så vill man ju personen, och du ser det att personen har då nyckelpersonnummer och fastigheten har då nyckelfastighetsnummer. Och då gör du så då att du för en person som äger en fastighet, då lagrar du vilket fastighetsnummer han har. Och det här fastighetsnumret, det kallas då för sekundärnyckel eller främmande nyckel. Det vill säga den pekar på en annan tabell. Och i det här fallet så är alltså då nyckeln eller primärnyckeln i fastigheten, den är då sekundärnyckel eller främmande nyckel i persontabellen. Och på samma sätt så kan du fastigheten notera vilken person som äger den genom att ange personens nyckel i fastighetstabellen. Det skulle också kunna vara så här att, och så är det inte heller i verkligheten, men det skulle kunna vara så att en person kan äga fler fastigheter, men en fastighet kan bara ägas av en person. Så det betyder här att du i fastigheten kan lagra personnummer, så att en person, han kan ha sitt personnummer i flera olika fastigheter om man äger flera olika fastigheter. Sen så kommer vi till det tredje fallet, och det är så det är verkligheten. För att en person kan äga fler fastigheter och en fastighet kan ägas av fler personer. Och det är ju så här att jag kan ju äga ett radhus och ett sommarställe. Alltså jag äger två fastigheter. Men en fastighet, radhuset, det kan ju vara gemensamt ägt av mig och min fru. Så det betyder att en fastighet kan ha flera ägare. Därav den här många till många bilen. Bild 18. Här ser du hur det skulle kunna se ut i praktiken på en ett till många relation. Här ser du då att person, om du tittar på Kalle, personnummer 1. Hans personnummer finns i fastigheten A och i fastigheten C. Så det betyder alltså att Kalle äger fastigheten A och C. Och du kan också se då att fastigheten D ägs av personnummer 4, det vill säga Ulla. Fastigheten B däremot har ingen ägare. Och du ser, det finns ingenting om fastighetsnummer i persontabellen. Utan kopplingen att en person kan äga fler fastigheter, den kopplingen, den finns i form av personnummer i fastighetstabellen. Bild nummer 19. Låt oss titta lite på den här många till många relationen. Den är lite mer komplicerad. På den tidigare bilden så såg vi då, det här är alltså fallet 3 på den tidigare bild, att en person kan äga fler fastigheter och en fastighet kan ägas av fler personer. Det där löser man då genom att man stoppar in en tabell emellan som blir någon sorts kopplingstabell. Och i det här fallet så innehåller den här tabellen personnummer och fastighetsnummer som nycklar, och sen har man andelsprocent. Så att det blir alltså en extra tabell, så att vi får totalt 3 stycken tabeller i den här situationen. En persontabell, en fastighetstabell och en kopplingstabell. Alltså en kopplingstabell som har som enda syfte att koppla ihop rader mellan de här två tabellerna. Så att här ser du då att i den här kopplingstabellen så ser du då att person 1 äger fastigheten A till 100%. Den uppgiften står i kopplingstabellen. Om du vill veta vem personen 1 är, då får du gå in i persontabellen och titta på personnummer 1 och se att det är Kalle. Om du vill veta vad fastigheten A är för någonting, då får du gå in i fastigheten A i fastighetstabellen och se att den ligger i Stockholm och kostar, om det nu är tusentals kronor, 1 miljon kronor. Och vidare ser det här då att person 1, alltså Kalle, äger 50% av fastigheten D i Lund. Och person nummer 4, alltså Ulla, äger 50% av fastigheten D i Lund. Bild 20. Här ser du det här med behovet av kopplingstabellen i en annan situation. Tänk dig att du har personer och företag, och säger du att en person kan jobba på fler företag. Jag är anställd på universitetet, men jag kan jobba extra på McDonald's på kvällarna. Och ett företag, i det här fallet universitetet, har flera personer anställda. Kanske då 10 000 personer anställda. Den här många till många kopplingen, den realiseras då genom att man stoppar in en kopplingstabell som i det här fallet skulle heta anställd. Och där krävs det egentligen personnummer och företagsnummer för att koppla ihop de här. Man kan också passa på att lägga in en uppgift där, lön. Så att här ser du då kopplingstabellen att Kalle, Person nummer ett, han jobbar i företag A och B, alltså på ABB och HNs. Och du kan se att till exempel företaget ABB har två stycken anställda, nämligen person 1 och 2. Och person 1 är Kalle och person nummer 2 är Stina. Bild 26. Det här är visar vad man kan göra mot en tabell eller ett register. Man kan till exempel läsa en eller fler poster. Säg att du har en försäkringstabell. Då kan du ju be att få titta på försäkring nummer 7. Eller du kan be att få titta på alla försäkringar. Eller alla försäkringar kring en viss bil. Eller alla försäkringar i en viss region eller någonting. Man kan alltså söka på olika kriterier. Man kan selektera också alla artiklar som börjar på S till exempel. Om du tittar artikeltabellen längre ner så är det skruv och skiva. Andra mer realistiska sökningar är att kanske ett företag vill, som ska marknadsföra produkter, vill vända sig till personer som har en inkomst över ett visst belopp och så vidare. Eller personer som äger en båt av en viss typ eller den typen av sökningar. Man kan då uppdatera, aktualisera register. Man kan till exempel lägga till en ny kund, man kan ta bort en kund eller man kan göra en adressändring på en kund. Man kan sortera en tabell. Där har artikeltabellen sorterad i artikelnummerordning. Du kanske vill ha ut en lista eller en katalog där du vill ha raderna sorterade i bokstavsordning på namnet, och då kommer det bräda först och sen mutter, skiva, skruv och vinkel. Du vill matcha två register kanske, och det här är just det här var en diskussion som förekom för många år sedan, att man hade då ett register över alla medborgare där Försäkringskassan hade det, där man hade angivit sin årsinkomst. Och sen hade myndigheten som höll på med bostadsbidrag också då uppgifter om personer och uppgiven inkomst. Och då skulle man ju kunna tänka sig att en som vill luras lite, man säger att man tjänar mycket pengar till Försäkringskassan för att få en hög sjukpenning. Och man säger att man tjänar lite pengar i samband med bostadsbidrag för att få ett högt bostadsbidrag. Och då kan man tänka sig att man matchar de här uppgifterna och för varje person jämför om de här uppgifterna stämmer eller inte. Och att man då skriver ut skurkarna på den här listan där den största skurken kanske hamnar högst upp och man sorterar på avvikelsebeloppet. Sen finns det en lite udda grej, det är att man kan push. Man behöver inte fråga efter data, man kan trycka ut data. Till exempel en motor, den trycker ut information på hastighetsmätaren. Det är inte hastighetsmätaren som frågar om informationen, men det är lite mer udda grej. Övning i datamodellering. Ja, det är ju så att verksamhetens krav och behov anger ju vilka data man måste lagra i databaserna och hur information i databaserna ska vara relaterad. Om vi utgår från den här, en bilverkstad här som har en faktura, så kan vi ur den här fakturan, från fakturan, lista ut här hur databasen ska se ut. Så att det här är en stor bilverkstad där man har då material, alltså reservdelar. Du ser M1 är ett avgasrör, M2 fäste, M3 skruv och så vidare. Så att man har uppenbarligen då en artikeltabell där man har uppgift om vilka artiklar som finns och vad de kostar. Sen är det här en stor verkstad så att man har fördefinierade arbeten. Så man har förmodligen en tabell som heter arbeten, typer av arbeten. Så att till exempel arbete A1 heter byta avgasrör och det är fastställt att det ska kosta 1000 kronor. Och sen ser vi då att vi har en kund, så att vi har förmodligen en kundtabell med kundnummer, adress och så vidare. Och sen har vi då uppdrag, så att den här fakturan gäller ju ett visst uppdrag. Och det kan hända att den här personen, Olle, att han lämnar in sin bil flera gånger, en gång per år kanske. Och så att en kund kommer ju då att ha många, eller ha haft många uppdrag i vårt företag. Så att låt oss titta då på hur databasen skulle kunna se ut bakom den. Lösning. Här ser du att om vi tittar först på den grundläggande tabellen kund med nyckeln kundnummer, material med nyckeln materialnummer och arbeten med nyckel arbetenummer. Och sen har vi uppdrag med nyckeln uppdragsnummer. Du ser att en kund kan ha fler uppdrag, och det åstadkoms genom att man tar då kundnumret och stoppar in uppdragstabellen. Och på så vis så kan man knyta ett till många, alltså flera uppdrag till ett visst kundnummer. Och på samma sätt så kan man knyta material uppdrag, flera sådana till ett visst uppdrag och flera sådana till ett visst material. Det vill säga ett visst material, till exempel avgasrör, det används ju många uppdrag till många olika kunder. Och ett visst uppdrag, det förbrukar ju många material, ett avgasrör, några skruvar, några muttrar och så vidare. Och på samma sätt med arbeten. Ett uppdrag innehåller, kan innehålla fler arbeten och uppdrag. Alltså man kan byta avgasrör, göra en service och byta bromsklossar. Och ett arbete, till exempel byta avgasrör, det förekommer fler uppdrag till olika kunder. Och på nästa bild så kan du se hur det konkret kan se ut. Lösning, fortsättning. Här ser du exempel på hur det kan se ut i kundtabellen, uppdragstabellen och arbetentabellen. De andra kommer på nästa sida. Så att om vi tittar här på, vi kan titta då på, vi ser då att order, uppdrag nummer ett, det avser kund nummer två, det vill säga Olle. Och det är det som är aktuellt på vår faktura. Och om vi går till nästa bild så kan vi se fortsättningen. Lösning, fortsättning. Här kan vi se då, det är alltså den här order 1 vi tittar på. Och då kan vi då se, om vi tittar på material i uppdrag, då tittar vi på uppdrag nummer 1 och ser där att det har utnyttjat material M1, material M2, material M3 och material M4. Och det är då material nummer 1, då får jag gå och titta vad det är. Det är alltså ett avgasrör. Och material 2, det är ett fäste. Material 3 är en skruv. Och material 4 är då mutter. Och man har tydligen använt två stycken fästen. Man har använt fyra skruvar och fyra muttrar. Och för fakturan då så ser man då det här materialets pris. Det står ju då materialregistret. Så att du kan se här att programmet kan ju genom att navigera med de här tabellerna och med hjälp av nycklarna hämta fram den information som krävs då för den här fakturan.